Men vad menar vi med att vi är en revolutionär organisation?
Ja, jag skulle egentligen vilja dela in det i tre steg. För jag menar att revolutionär kan betyda ganska många saker. Men att de såklart sitter ihop med varandra, mer eller mindre. Att de går igen i varandra och att den ena delen är omöjlig utan den andra och så vidare. Och då menar jag att vi är ideologiskt revolutionära. Vi är praktiskt revolutionära, alltså vi arbetar på ett revolutionärt sätt. Och vi gör det med revolutionär propaganda. Det är väl de tre bitarna. Man skulle kunna prata om individuellt revolutionär också, som jag var inne på redan i början på den personliga frågan. Men den ingår också lite i de här andra delarna.
Mm.
Men man kan väl börja prata lite om våld och revolution. För att våra fiender eller våra belackare, de vill ju gärna tolka att vi är en revolutionär organisation som att vi vill gripa makten med vapen. Att vi åsyftar en våldsam och väldigt blodig revolution. Och att man inte kan tolka ordet revolutionär eller revolution på något annat vis. Och till dem skulle jag vilja säga att revolution, egentligen vad en revolution betyder, vad det innebär, så är det ju en fullständig omdaning av det rådande systemet, skulle man kunna säga. Exempelvis att Moderaterna vinner valet istället för sossarna, det är inte någon revolution, för att det innebär i stort sett samma sak. Det behövs en kraftig förändring av de som styr, eller en kraftig förändring i hur man ser på världen och på livet, så att säga. Och en sån här omdaning i makten, den kan såklart vara våldsam, men den måste absolut inte nödvändigtvis vara det. Utan givetvis så vore det helt fantastiskt om vi kommer kunna genomföra en revolution på helt fredlig väg och utan någon blodspillan. Och det är vårt ultimata mål såklart. Om jag får bestämma hur jag hade velat ha det, så är det exakt så jag önskar få det. Och man kan ju även se, det finns ju flera exempel i världshistorien där det faktiskt har varit närmast så. Till och med när NSDAP tog makten i Tyskland, så var det ju en relativt, alltså det var definitivt en revolution att de tog makten, men det var en relativt icke-våldsam revolution, kan man säga. De blev ju invalda av folket.
Mm. De som använde det största våldet var ju systemet och dess fotsoldater i, ja, kommunisterna då.
Mm.
Där har vi ett exempel på att revolutionen som sådan var fredlig, men den hade inslag av våld ändå.
Precis, precis. Men det var inte en militant statskupp från nationalsocialisterna, utan de gjorde ju allting också då för att det skulle gå fredligt till, även om de såklart var tvungna att försvara sig mot systemet och de röda lakejerna. Mm. Men revolution som sådan är ju, som jag ser det, totalt avgörande för vårt folks vara eller icke vara. Det måste ske en revolution. Och med det sagt så ser jag hellre en våldsam revolution än ingen revolution alls. För det måste till en revolution i Norden för att vi ska få ordning på saker och ting. Men drömmen skulle givetvis vara en icke-våldsam revolution, så. Och det är det vi kommer att verka för på alla sätt vi bara kan.
Ja, och det vi verkar för är väl helt enkelt att genomföra den här revolutionära förändringen av samhället. Varken mer eller mindre.
Ja.
Ja.
Jo, absolut. Men ska jag gå in då på de här beståndsdelarna lite grann. Men då ska jag börja med ideologiskt revolutionär. Som då skulle kunna översättas till att vi vill ha en revolutionerande förändring av samhället. Och våra visioner, de är revolutionära för att de innebär ett helt annat system än det vi har idag. Vi pratar om det här på många sätt. Vi pratar om att vi ska bryta oss loss från den rådande ekonomiska världsordningen. Att vi ska ersätta den nuvarande parlamentariska så kallade demokratin med ett sant folkstyre. Att vi ska lämna EU, att Norden ska enas till en nation. Och det här är revolutionerande visioner. Det här är inte att vi vill gå tillbaka till någon svunnen tid, till något stormakts Sverige eller någonting, utan det handlar om att vi vill skapa en helt ny framtid och som är så mycket bättre än någonting vi någonsin har sett i det förflutna. Vårt folk ska nå sin fulla potential och vår nation ska nå höjder som vi tidigare aldrig skådat. Så vi vill inte reformera det här samhället utan vi vill skapa något nytt. Och det gör också att vi inte kan kompromissa med vår vision. Vi kan inte köpslå, för då måste man reformera om man ska köpslå. Det kan på kort sikt gå att köpslå kanske, men det ultimata målet måste vara att vi ska få igenom våra visioner precis som vi önskar dem för att vi ska få till den revolutionerande förändring vi vill se. Som jag ser det så det går inte att bygga en ny nation på en rutten grund, utan allt det dåliga måste först bort. Därefter kan vi bygga något helt nytt, någonting som faktiskt blir varaktigt och ståndaktigt istället. Men vi pratar också, förutom om våra visioner, så pratar vi om en revolutionerande förändring i hela folkets sinneslag. Där människor istället för, idag kan man säga att en utbredd syn där människor ser främst till vad som är bäst för dem själva. Det är en ganska egocentrisk syn där nordiska människor lever i kortsiktighet och i ett vältrande av materialism. Där önskar vi ju se en revolutionerande förändring i hela folkets tankesätt. Där man istället börjar tänka mer kollektivistiskt. Att man faktiskt börjar bry sig om sin nästa. Att man börjar handla och agera i enlighet med nationens väl. Och att man ser till folkgemenskapen och till folket och inte bara till sig själv. Och det är den här revolutionära förändringen som behövs. Inte bara för att läka de såren som redan nu finns i vår folksjäl och i vår nation, utan för att evolveras. Vårt folk ska inte bara säkra sin överlevnad, utan vi ska nå fullständig frihet och vi ska faktiskt åter börja utvecklas. Vi ska tillbaka till att utvecklas istället för bara avvecklas. Och varför ska vi nöja oss med att saker ska bli lite bättre när vi faktiskt har potentialen att istället skapa något helt fantastiskt? Och det är på grund av den här revolutionära synen, vart vi vill komma någonstans, våra visioner, som de skiljer sig kraftigt från alla andra partier och organisationer i Norden, mig veterligen, som existerar. Och det gör också att inget annat parti är bra nog. Jag skulle aldrig få för mig att rösta på ett annat parti till exempel, för att de har inte den här revolutionerande synen och det här visionära tänket. Andra kan locka med fina ord eller ha fina kostymer, eller, men så länge de önskar vara en del av, mer eller mindre, önskar vara en del av det system som fört vårt folk mot avgrunden, så ser jag ingen som helst anledning att stödja dem. Den här småborgerliga fegheten och försiktigheten som vi var inne på tidigare, den har aldrig gett vårt folk något positivt. Varför ska vi nöja oss med att läget blir lite bättre när vi istället kan åstadkomma en fullskalig revolution, en nordisk revolution utan pardon? Och vidare kan det också nämnas, nu pratar jag extremt mycket, men det är det jag ska göra, antar jag. Ja, jag har mycket att säga om de här ämnena. Men det kan också nämnas att vi faktiskt, och det här har vi varit inne på mycket i flera avsnitt av Ledarperspektiv tidigare, och vi kommer garanterat prata om det ännu mer längre fram också, men att vi väntar ju inte på vårt maktövertagande för att genomdriva den här ideologiska revolutionen, utan redan här och nu idag så arbetar vi med att skapa den här revolutionen genom våra medlemmar och våra sympatisörer, att få dem att bli bättre och större människor. Att få dem att redan bli den människotypen som vi önskar att hela vår nation ska utgöras av i framtiden. Vi tänker inte bara nationalsocialistiskt, utan vi lever som nationalsocialister. Och vi uppmuntrar en anda av offervilja i organisationen. Vi praktiserar folkgemenskap redan idag inom vår organisation.
Mm. Vi talade om ett tidigare avsnitt om att de som ska utgöra ledarskapet i den kommande nationen ska vara heroiska människor, en helt annan sorts människotyp än de som råder idag. Mm. Då måste man genomföra den här revolutionen för att kunna skapa ett nytt sorts samhälle där det nya synsättet råder.
Jo, exakt. Vi gör ju det på många små sätt. Alltså vi belönar de som faktiskt uppoffrar sig på olika sätt. Vi strävar efter att våra medlemmar ska leva ett enklare liv i samklang med naturen istället för att leva som slavar under materialismen. Vi förbjuder i vårt regelverk omoraliskt beteende, vi förbjuder lögner inom gruppen. Vi uppmuntrar till sundare matvanor, vi har krav på fysisk träning. Vi uppmuntrar våra medlemmar hela tiden till utveckling och till att bli bättre människor, att inte nöja sig där man är. Men ja, det var väl lite om ideologiskt revolutionärt. Har du något att tillägga där innan jag går vidare liksom på min nästa punkt, hur vi arbetar revolutionärt?
Nej, jag tror inte det. Det går ju bra det här. Du får prata på.
Ja, nej, men praktiskt revolutionärt då. Att vi arbetar som en revolutionär organisation. Och jag tänkte att jag ska försöka illustrera det genom att dra upp några exempel på hur andra kanske resonerar och hur vi resonerar istället. För att man ska jämföra den här kanske mer borgerliga synen med den revolutionära synsättet när det kommer till politiskt arbete. Och då har vi det som vi var inne på lite tidigare, att vissa tycker kanske det är dumt att slå tillbaka för att de tycker att det får en att se dålig ut genom att man sänker sig till samma nivå som angriparen. Det kan ju vara ett klassiskt argument att ja, men det är bättre att springa till polisen, det är bättre att låta dem ta hand om det. Och sen när man ändå då har chansen så kan man ju gråta ut med sina sår i pressen så att folk tycker synd om en och att man på det viset kan få sympatier av folket. Vår synsätt på det här är ju istället att när någon angriper oss så måste vi slå tillbaka med full kraft. Vi kan aldrig stå och gnälla. Vi har aldrig råd att tycka synd om oss själva. Och vi vill inte ha den typen av sympatier från folket. Istället så vi accepterar vår lott. Vi accepterar att det finns folk som angriper oss för att det här fientliga systemet uppmuntrar dem till det. Vi slår tillbaka och vi går vidare till nästa dag. Vi kämpar på för vår överlevnad, helt enkelt.
Mm, och då attraherar vi ju människor som, om man tänker så att folket hela tiden synar och granskar oss, de vill se vad vi duger till och så vidare. De tilltalas ju av den där mentaliteten. Och delar ur samma folk kommer ju gå med oss som medlemmar. Så vi får hela tiden tillströmning av bra människor som kom in i organisationen. Och jag har ju sett efter 30 september demonstrationen i Göteborg, där vi blev ganska hårt ansatta av systemet, av polisen. Att nu börjar folk få respekt för oss. För att även fast det är så, vi gnäller inte, vi ger oss inte, vi bara fortsätter och maler på, så att säga. Mm. Och det är ju definitivt att vi arbetar revolutionärt. Och det är ju, ja, som sagt, vi attraherar människor med det arbetssättet.
Precis, och rent naturligt så vill ju folk underordna sig en stark kraft hellre än någon som det är synd om. Alltså, vi lever i ett galet tidevarv på många sätt, och hade vi inte levt i det galna tidevarvet som vi gör så hade kanske folk istället, jag vet inte vad jag ska säga, men alltså, det är inte naturligt att ett parti får ökade sympatier för att de gråter ut i media om hur synd det är om dem, till exempel.
Nej, det funkar ju bara för åttaklöven, och nu säger jag åttaklöven, för nu har ju Jim Åkesson faktiskt gått ut och vill förbjuda oss, och han har även sagt att invandring, vi kommer att ha fortsatt invandring, så att nu säger jag åttaklöven. Det funkar ju för dem. Offerkoftan är ju hög, väldigt hög bland de där partierna. Mm. Men vi är ju en utmanare. Jo, vi precis. Kan inte ha offerkoftan.
Nej, absolut. Ja, och det är ganska självklart att vi blir angripna eftersom att vi är en utmanare. Så därför ser vi ingen mening att gnälla om det. Kan man ju också säga. Mm. Om man tar ett annat exempel här så menar ju vissa att det är dumdristigt att kanske prata om raser. Att överhuvudtaget nämna någonting alls om förintelsen. Att vi kallar oss nationalsocialister, finns det de som menar det otaktiskt, osmart. Och de här menar ju oftast att alltså det är mer, man måste vara mer taktisk, man måste svepa in sina ord, man måste dölja dem bättre för att man ska lura in människor i någonting annat. Men Även här har vi bevis på vårt revolutionära arbetssätt, att vi istället säger det som behöver sägas. Vi är alltid ärliga och vi är alltid kompromisslösa i det vi säger. Vi tycker det är viktigare att sanningen ska komma fram, att vi ska kunna kalla en spade för en spade, än att vi riskerar att kränka någon genom att vi säger på ett visst sätt.
Ja, du kommer ju faktiskt från en organisation som i grunden var ganska bra. Mm. Men så senare Nationalsocialistisk front, och men så senare blev Folkfronten och senare SUP, och du gick väl ur under Folkfronten tiden tror jag.
Det stämmer.
Men där hade ju det där börjat med att man började kalla sig för andra saker. Till sist så tog man ju faktiskt avstånd från nationalsocialismen. Och hur fungerade det? Blev det några jättestora framgångar i valet eller sådär?
Nej.
Nej. Det blev ju inte den förväntade framgången.
Nej, precis.
Men om man hela tiden kör sin linje, man ljuger aldrig om vem man är. Vi är ju nationalsocialister. Och det är ju inte så att hela folket ser sig själva som nationalsocialister, men de kommer ju åtminstone se oss som en grupp människor som inte ljuger för dem.
Mm.
Och det kan de tilltala så.
Precis, och det utgör ju också en skarp motpol och gör oss till en värdig utmanare till det här systemet, som är tvärtom väldigt kända för att ljuga om allt och svepa in allting i andra ord för att det ska låta bättre än vad det är.
Mm.
En annan sak vi ibland kritiseras för, det är att vissa menar att man alltid borde underkuva sig polisen. Att man alltid borde låta polismakten bestämma dagordningen. Och att man ska anpassa sig efter vad de tycker och vill. Men vi förstår ju att polisen som instans, nu pratar jag inte om enskilda individer inom polismakten, för det finns somliga som har förstått ett och annat, men polisen som instans har ju trots de här individerna som uppdrag att försvara det här systemet. Och polisen som sådan kommer aldrig acceptera, om de får bestämma reglerna och får bestämma dagordningen, så kommer de aldrig acceptera att det här systemet utmanas på allvar. Vad vi gör när vi trotsar polisen, när vi blir behandlade på ett dåligt sätt, det är ju att vi säkrar vår egen rätt. Egentligen i enlighet med den grundlag som existerar om yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Att vi inte låter oss underkivas systemets tillfälliga spelregler. Utan vi går den vägen vi måste för att komma framåt, oavsett om det så är poliser eller andra som står i vår väg.
Ja, alltså polisen använder inte våld, över våld ska jag säga, mot oss på grund av att vi använder våld. Utan de använder ju det här övervåldet på grund av att vi har det här andra synsättet. Att vi vill ha en förändring av samhället. Alltså att vi vill byta ut så att säga de människor som de styr under, som styr polisen så att säga.
Mm. Jo, precis. Det är ju inte i egenskap av att polisen är brottsbekämpare i klassiskt manér som vi går emot dem. Och inte alltid anpassa oss efter dem, utan det är ju i form av att de är systemets försvarare. Andra, de kanske trygghetsvandrar eller delar ut mat till hemlösa för att hjälpa till att upprätthålla systemet. Det vill säga där polisen inte räcker till, där vill de hjälpa polisen att skapa ordning i samhället. Och eller de kanske bara gör det för att vinna billiga politiska poänger. Att de vill framstå som någon form av godhetsapostlar eller något annat som bara är snälla och duktiga. Vi i Nordiska motståndsrörelsen, vi trygghetsvandrar också. Vi delar också ut mat till hemlösa. Men vi gör det med en annan infallsvinkel. Vi gör det för att självklart ställa upp för vårt folk, men också för att visa att systemet har misslyckats med att säkerställa sina medborgares grundläggande behov. Och att vi därför måste gå in som en alternativ begynnande statsbildning, som en stark kraft, visa att vi faktiskt bryr oss om de här människorna som systemet har glömt bort. Visa att vi faktiskt är en starkare kraft i de avseendena och att vi finns där när systemet har svikit folket.
Ja, jag tycker alltid att de där typerna av aktionerna är de nästan de svåraste att genomföra, för att gränsen är nästan hårfin mellan att det är en revolutionär aktion gentemot att det är en prosystemet-aktion, om du förstår.
Absolut.
Att man hjälper systemet. Ja, de klarar inte av att bekämpa brottsligheten, men då sluter vi upp för att hjälpa systemet. Och så får det aldrig bli. Utan då måste man ju förklara liksom under aktionen att vi är här för att systemet brister, och det enda sättet att vi ska kunna klara upp det här på lång sikt, det är att vi byter ut systemet.
Men jag tror vi har legat på en bra balansgång än så länge, men absolut så är det till viss del problematiskt, och det kan väl vara också, eller det är också en av anledningarna till varför vi kanske inte i ännu högre utsträckning genomför den typen av aktioner. Vi väljer våra tillfällen väl, så att säga. För att det inte ska missuppfattas på det här andra mer reaktionära eller borgerliga viset att hjälpa till att upprätthålla systemet. Ja, nej, som vi var inne på här innan, en del andra tycker att man ska låta Annie Lööf hållas när hon står och domderar om att vårt folk ska förintas. Vi ser istället att hon och hennes gelikar aldrig någonsin ska få stå oemotsagda. Det är en skillnad i revolutionärt och borgerligt tänk. Och som jag också var inne på här innan, vissa tycker att man ska ta avstånd från allt och alla hela tiden för att man ska liksom tvätta sin egen byk. Man ska ta avstånd från Hitler, man ska ta avstånd från, vad vet jag, någon mördare som kanske hade förment rasistiska motiv. Man ska ta avstånd från någon enskild medlem som gör något överilat eller till och med utesluta en sån person. Och det är väldigt många som alltid gör det i alla sammanhang. De bara kan när media står där med mikrofonen och ber dem ta avstånd. Men vi ser det att det här är ett sätt att man blidkar systemet när man gör det här på deras domdering, på deras uppmaning. Och vi kommer aldrig någonsin ta avstånd från något eller någon för att systemet ber oss ta avstånd från dem. Men däremot så kan vi såklart själva i vissa fall ta avstånd från olika handlingar och personer när vi själva önskar göra det och enligt våra egna premisser. Inte för att systemet ber oss om det. Och våra egna medlemmars eventuella regelbrott eller saker som de kanske har gjort överilat, det sköter vi alltid internt. Det kan finnas tillfällen där vi redovisar vad vi kom fram till i utredningen. Det kan finnas andra tillfällen där vi håller det för oss själva. Men vi kommer aldrig någonsin att utesluta en medlem eller på något vis bestraffa en medlem för att blidka systemet, för att de önskar se blod.
Nej.
Så med alla de här sakerna sammantaget tycker jag var en del bra exempel som jag hade punktat upp här som jag tänkte jag skulle prata lite om, som liksom belyser vårt revolutionära arbetssätt, hur vi arbetar som en revolutionär organisation. Och sammanfattningsvis så kan man egentligen bara säga att ja, vi arbetar på ett sätt där vi inte är några politiker, utan vi är något helt annat. Vi är en revolutionär kraft sprungen ur folket, för folket. Vi är inga politiker, vi är folket.
Du hade även en punkt rörande revolutionär propaganda.
Ja, just det. Nej, men det är ju viktigt i all vår propaganda att vi ska utmåla oss som en revolutionär kraft. Att vi ska vara den starka kraften. Vi förstår ju att i takt med att samhället krackelerar så kommer folk vilja ha andra alternativ. När folket inte längre kan beskyddas av systemet, när folket inte längre kan få mat på bordet kanske, när folket inte längre kan känna sig trygga ens i sina egna hem, då kommer de leta efter alternativ. De kommer leta efter trygghet och beskydd och mat eller föda någon annanstans. Och var kommer de då vända sig? Det var vi där med också lite pinnar tidigare, men kommer de vända sig till ännu en krämare i finkostym som utlovar guld och gröna skogar och som är en del av samma system som redan har förrått dem, som redan har sålt ut landet? Eller kommer de leta någon annanstans? Kommer de leta efter en stark kraft som alltid under alla år har stått rakryggade fast de fått ta emot massor med repressalier för det? En kraft som aldrig tagit någon skit, som alltid varit ärliga, som alltid varit kompromisslösa, som alltid slagit tillbaka. Det är givetvis att de kommer leta efter det sistnämnda. De kommer vilja ha den här starka kraften, helt naturligt. Mm. Och för att vi alltid ska kunna bibehålla oss som den starka kraften, så är det väldigt viktigt att vi slår vakt om våra principer. Vi måste alltid slå vakt om att vår organisation utstrålar styrka, att den bygger på ära och heder. Och förlorar vi det här, förlorar vi den här principen, den här grundprincipen, förlorar vi det här synsättet och istället låter människor med ett småborgerligt tänk reformera vår organisation, så kommer vi vattnas ut till att bli en del av systemet. Precis som du nämnde tidigare med vad som hände med NSF. Och en annan aspekt av vår propaganda, jag ska komma in mer på det, men det är att vi kommer ju alltid mötas av de hårdaste repressalierna från systemet. För att systemet är ju såklart inte rädda för ett parti eller en organisation som de kan styra, som de kan forma. De är inte rädda för en annan politiker med en annan färg på slipsen. Och även det gör att vi måste i vår propaganda tänka på att vi vill rekrytera starka företrädare som inte knäcks av den här stigmatiseringen, som inte knäcks av materiella förluster. Utan vi behöver rekrytera medlemmar som vi faktiskt kan forma till fanatiker, till revolutionärer. Mm. Och för att nå de här syftena så måste vi ju hitta idealister. Och idealister når vi inte ut till genom att trycka stenhårt på hur många kronor invandringen kostar eller hur många procent kriminaliteten ökar på grund av att det är fler främlingar i landet. Vi kan givetvis prata om sådana saker också i förbifarten och kanske framförallt på Nordfront i någon enstaka nyhetsnotis och så här. Men i det stora hela så kan vår propaganda inte se ut på det här sättet, för att det finns ingen människa som kommer vilja offra sin frihet och sitt liv för att den skulle tjäna några kronor mer i månaden eller något liknande. Men däremot för sanningen att vår ras sakta men säkert dör ut, att det här systemet är genomkorrupt och ljuger och vrider och vänder på allting och gör allt de kan för att förtrycka oss. Sanningen på andra hållet, att vi faktiskt skulle kunna skapa en framtid som är visionär, som står över någonting annat de ens kanske vågat drömma om. Det är saker att offra sig för. Våra barn och barnbarns framtid, det är någonting som det är värt att bli fanatisk över. Mm. Och en riktigt stark kraft kan rädda nationen också, hur illa ställt det än är. För det kommer bli värre tider. Men en stark kraft kan rädda oss ur bra mycket värre tider än vad vi är idag. En tillräckligt stark och fanatisk kraft, den går genom helvetet och tillbaka. Och av samma anledning så är det viktigt att även i propagandan peka på kraften även i vårt folk. Att vårt folk har styrka inom sig. Att aldrig peka på att vårt folk är svaga. Vi ska inte i vår propaganda peka på att folk är värdelösa för att de inte vaknar upp. Utan vi måste alltid peka på orsaken till, och det är att de sitter fast i systemets ekorrhjul, i systemets hjärntvätt. Det är inte folkets fel att vi inte reser oss, det är systemet. Och vi ska bryta de bojorna så att folket kan resa sig och slå tillbaka. Och vi måste hela tiden visa på att vi har den kraften inom oss. Och vi som organisation, vi kommer kanalisera det motståndet, och vi är den starka kraften.
Jag tycker att det är så bra att du tar upp det, för att det där är ett argument som det är ganska egoistiskt, och det är ganska vanligt förekommande att svenskar är fega och de är ditt och datt och så vidare. Alltså svenskar är väl inte mer fega än andra europeer som också är i samma sits som vi är. Mm. Och vi är inte fega, det är bara det att systemet har folket under sitt grepp just nu, och vi kan inte frigöra folket från det greppet genom att fortsätta sparka ner på dem, så att säga. Utan vi måste ju ingjuta hopp och styrka och inspirera folket istället.
Ja, absolut.
Nej, men jag tänker med propagandan att det är ju ett sätt att beskriva sig själv. Och bara att vi använder ordet propaganda för övrigt är ju väldigt revolutionärt. Och ja, vi har ju valt vår symbol, Tyruna till exempel. Den representerar kamp och seger och rättvisa. Och vi har ju gjort det av en anledning. Vi hade ju också kunnat haft en blågul flagga med ett hjärta på eller någon form av blomma eller något sånt där. Och så hade det kunnat sett... Så hade vi haft en mysig symbol liksom. Men vi har ju valt den här Tyruvan. Det här symbolen för kampen. För att symbol är viktigt och det inspirerar. Det finns ju en anledning till att systemet vill ta bort den här symbolen. De förstår att den tilltalar människor.
Bara som en liten apropå. Det har egentligen inte någonting med ämnet att göra. Men jag bara måste slänga in det. Vi har alltså inte valt Tyrunan som symbol för att det skulle vara någon obskyr tygmärke som man fick i Tredje riket för att ha genomgått någon förintelseskola eller vad nu den där Aftonbladet-artikeln som inledde hela hetsen om Tyrunan handlade om. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Men det har ingenting med det att göra, vårt val av symbol, utan det är ju en nordisk runa som står för precis de sakerna som Vejlan sa här. Den runa som väl symboliserar det vi vill vara, det vi försöker vara. En stark kraft.
Jajamän. Ja, men nu har vi tagit upp hur vi arbetar, att vi utmanar oss den starka kraften, att vi vill ha revolutionär förändring, vi har förklarat vårt synsätt, så att säga. Finns det några nackdelar med att ändå tillhöra en revolutionär organisation?
Kortsiktigt så finns det garanterat nackdelar här och nu. Exempelvis valet vi har framför oss. Det kan säkert mycket väl vara så att i det nuvarande skedet som vi är i så hade vi kanske fått fler röster om vi hade valt en annan metodik. Om vi hade valt att stiva om på vissa ord och inte kallat oss det ena det andra. Om vi kanske hade haft ett hjärta eller en blomma istället som symbol. Kortsiktigt så, ja, alltså vissa repressalier som vi kanske inte hade blivit av med våra bankkonton om vi hade varit en lite snällare och mysigare organisation eller en mer borgerlig, reaktionär organisation. Våra aktivister hade kanske inte hamnat i fängelse eller fått stut med vissa av de repressalier som vi gör. Men långsiktigt, och det är det som faktiskt betyder någonting, i det långa loppet så finns det inte en enda nackdel i världen, utan tvärtom så är det här den enda vägen som kommer leda till seger för vårt folk. Det är den enda möjligheten vi har att faktiskt förändra läget på riktigt. Och då som jag var inne på tidigare, inte bara förändra det så att vi ska skruva tillbaka klockan så vi ska få det som vi hade det på 90-talet eller 80-talet igen, utan faktiskt förändra och skapa en helt fantastisk framtid. Det kan bara åstadkommas genom revolutionerande förändring. Och revolutionerande förändring kan bara nås genom en organisation som arbetar och verkar revolutionärt.
Mm. Ja. Precis. Jag har en sak att ta upp, men har du något att tillägga kring det här innan?
Nej, alltså det är ett stort ämne det här med revolution. Och du kanske ska ta upp något mer om det. Men jag vill ändå bara, innan jag glömmer det, så vill jag rekommendera människor att förutom att bara lyssna på det här avsnittet också läsa ett moderat gnäll eller revolutionär kamp. Sen om man vill djuploda sig än mer i ämnet och gräva ner sig lite ytterligare så kan jag rekommendera att man slänger iväg en beställning från vår butik. Dels beställer hem vår aktivisthandbok och dels vår 20-årsbok. För att både den här skriften, aktivisthandboken, och vår 20-årsbok skulle jag vilja säga utgör egentligen nästan manualer i hur man driver en revolutionär organisation. Men också hur vi tänkt i olika sammanhang, hur vi tänker i olika scenarion och varför vi tänker på det viset och varför det är rätt väg att gå. Och 20-årsboken är ju också förklaringen till varför den revolutionära vägen är den rätta att gå, varför det är den som har fått oss att stå kvar när alla andra har fallit. Och att vi har lyckats stå och faktiskt bli starkare och starkare i 20 års tid. Hur vi kunde överleva ett ledarbyte utan bakslag. Varför vårt sätt är rätt och vi är de enda som kommer kunna ställa saker och ting till rätta i slutändan.
Mm. Absolut. Jo, jag tänkte på att det finns en uppfattning att judar startar revolutioner, och det stämmer ju såklart, men det finns en uppfattning att de startar med tomma intet, och där refererar man bland annat till bolsjevikrevolutionen, och det senare menar jag är inte riktigt sant, utan det är snarare så att man har kapitaliserat på den nöd som folket eller stora delar av folket befinner sig i. Det rådde faktiskt fattigdom i delar av Ryssland, och därför kunde bolsjevikerna snärja folket. Och med ytterst få undantag, om ens något, så äger en revolution rum när folket inte har råd att köpa mat, när folket svälter, när det är ekonomiskt nöd. Och när folket hamnar i en sådan situation att man blir desperat, så kommer man också våga att söka sig efter andra alternativ. Och det är då en revolution kan starta på riktigt då. Och vi lever ju inte i en revolutionär situation just nu, utan folket har ju i allmänhet fortfarande fyllda kylskåp och de har materiella ting. Och det jag undrar är att, ja, för det första vill jag konstatera att det är väldigt bra av oss att vi har kommit så här långt i en situation som inte alls egentligen passar vår verksamhet. Håller du med där eller?
Absolut. Jo, men det gör jag.
Och det ena och det andra är att frågan är ju, måste det råda ekonomiska förutsättningar för att en revolution ska kunna äga rum? Alltså man kan ju se den här rasliga frågan, det här pågående folkmordet i den enorma takt vi ser nu. Det är någonting helt nytt faktiskt, någonting helt unikt. Mm. Kan det räcka, eller behöver vi de här ekonomiska förutsättningarna för att det ska bli en revolutionär situation där vi kan gå framåt på riktigt då? Vad tror du?
Ja, nej, alltså jag tror du är inne på någonting där definitivt. Jag tror vi kan vara helt överens om att för att man faktiskt ska kunna få till stånd en revolution, så måste folket såklart överge sitt nuvarande system och leta efter en alternativ kraft, som vi var inne på här innan. Och det underlättas ju såklart om de inte har mat på bordet. Det blir ju så akut, det blir ju så direkt. Då måste de leta efter en annan väg, kan man säga. För att man måste ju ha mat på bordet. Man måste kunna försörja sig. Man måste kunna ta hand om sin familj. Men det finns väl också kanske en poäng i det. Att de som styr världen idag, de har ju blivit väldigt, väldigt duktiga på att hålla folket undan fattigdom och svält. Även om man når ganska stora ekonomiska svajningar och kriser och så här, så har man ändå blivit väldigt, väldigt duktig på att liksom upprätthålla någon form av minimumstandard ändå. Och man har blivit duktig på att hålla en fasad uppe. Sen är jag helt övertygad om att den där fasaden, man skjuter upp problemet. När den där fasaden väl rasar, då kommer den rasa som någonting vi aldrig har sett förut. Det kommer att drabba hela världen. Det kommer inte bara drabba ett enskilt land eller en enskild region, utan det kommer få enorma biverkningar och konsekvenser för hela världen. Och det kanske gör att hela världen kommer in i ett revolutionärt läge. Men man har ändå blivit duktig på att sminka över det där och hitta tillfälliga lösningar. Och det är väl just för att man inte vill att det ska uppstå en revolutionär stämning. Man vill behålla makten såklart. Så att dels absolut så skulle det underlätta för att få till en revolutionerande förändring att man hamnar i ekonomiska trångmål. Men det är precis som du säger att vi står ändå, alltså det är mycket som händer i samhället idag. I takt till följd av massinvasionen. Och om vi då ser att folket kanske främst reagerar på grund av att de själva och deras egen familj blir drabbade, som till exempel vid svält, så är det ju faktiskt i mycket, mycket högre utsträckning redan idag folk som drabbas av massinvasionen. Våldtäkterna ökar hela tiden, grov kriminalitet ökar hela tiden, no-go-zonerna blir fler och fler och sprider ut sig. Områdena man faktiskt kan fly till, så här white flight, alltså att man flyttar ifrån sitt område för det börjar bli dåligt och flyttar till ett nytt, de blir färre och färre. Så snart kommer det inte gå att fly från konsekvenserna av massinvasionen längre, utan de drabbar allt fler och i allt högre utsträckning. Och de kommer att bli värre. Det kanske på sikt kommer att leda till ett fullskaligt raskrig, till fullskaliga upplopp på gatorna. Eller så kommer det bara fortgå i den takten det gör nu, fast ännu mer alarmerande hela tiden, att än fler drabbas och att än fler drabbas allt hårdare. Men det skulle, i vilket fall, för att svara på din fråga, så tror jag definitivt att det skulle kunna utgöra en gnista för att tända revolutionen, även det scenariot. Jag tror inte det nödvändigtvis måste handla om ekonomi och svält, utan jag tror att med vårt idogna arbete av att upplysa folket, så folket faktiskt också förstår vad som händer, de förstår varför det händer, i takt med att de drabbas av all skit de faktiskt drabbas av, så tror jag att det skulle kunna ske revolutionerande förändringar bra mycket tidigare. Och vi ser ju också ett system som blir allt mer desperat, som faktiskt på riktigt överger flera av sina demokratiska principer. Och som nu till exempel att man vill ha pratat om att man vill förbjuda vår verksamhet, att man vill förbjuda vår symbol, att man sätter våra representanter i fängelse för en det ena, en det andra och så vidare. För varje människa vi väcker så kommer ju den personen i sin tur väcka nya människor, få nya sympatisörer, och ja, de kommer... Alltså jag menar på att systemet även kan skapa en revolutionär stämning genom att de trampar på oss för hårt och att tillräckligt många människor... ta notis av det. Mm. Så det finns ju faktiskt en hel del olika scenarion som skulle kunna utgöra att revolutionen kommer betydligt närmare än vad skeptiker kanske tror.
Mm. Ja, det blir ju spännande att se. Men jag tror ju precis som du säger att vi kommer ju få de där ekonomiska förutsättningarna i alla fall, för att de här finanskriserna vi har börjat se, det är ju bara början. Mm. Och då kommer vi bygga vår organisation under tiden så att vi står redo när det är dags. Men en fråga till då, gällande det vi lite grann var inne på. Behöver vi ha folket med oss för att genomföra revolution då? Eller behöver vi ha delar av folket eller med oss?
Jag skulle... definitivt svar ja, man behöver ha folket med sig. Sen finns det ju i olika utsträckning man kan ha folket med sig. Jag menar inte att en majoritet av folket behöver vara aktivister i Nordiska motståndsrörelsen för att det skulle gå att genomföra en revolution. Men jag menar ändå på att folket måste åtminstone ge sitt tysta stöd åt en revolution för att den ska kunna genomdrivas. Det är klart att man skulle kunna... Det skulle väl vi kunna göra idag, eller väldigt med ganska enkla medel skulle väldigt många olika grupperingar kunna storma riksdagshuset och liksom gripa makten med vapen. Men man kan inte behålla makten om man inte har folkets stöd. Om man har ett folk som motarbetar det maktövertagandet så kommer det inte gå vägen i slutändan. Utan man måste ha folket med sig. Men däremot så är det som så, och som det har varit i alla revolutioner, att en majoritet av folket kommer inte vara anslutna till oss. En majoritet av folket behöver inte vara anslutna till oss, utan en majoritet av folket behöver inte ens vilja lägga sin röst på oss för att de ska ge oss tillräckligt mycket stöd för att ändå genomföra och genomdriva en revolution. Det enda det behövs är ett stöd, att de känner att de, ja, nej, men det där kommer nog bli bra, det där kommer åtminstone inte bli sämre än vad vi har det idag. Liksom. Det räcker med den typen av stöd för att det ska gå att genomdriva. Men där tror jag att den minimala typen av stöd bör man ha från en majoritet av folket i varje fall. Och där tror jag att de som hetsar om att ta till vapen och att vi gör helt fel och att vi ska sluta sätta klistermärken och allt vad de nu säger. Vi ska, demonstrationer är meningslösa och allt. Jag tror de gör en fullständigt felaktig analys. Såklart, eftersom att vi går den vägen vi gör. Jag tror att vi kan bygga upp en väldigt stark kraft och fortsätta mobilisera på helt legal väg och ett bra tag till, så länge systemet tillåter oss göra det.
Men det jag tänker på, de här som vill genomföra revolution med vapenmakt och att det ska ske nu. De här människorna kommer ju förmodligen vara på flykt och sådana saker och var tvungna att gömma sig här och var. De måste kunna springa över en åker på natten utan att någon bonde ser dem och ringer polisen.
Mm.
Så att det måste ju ändå finnas någon form av stöd till deras verksamhet i så fall.
Jo precis. Nej, men då kräver det ju just den här åtminstone minimala typen av stöd, att man ändå tänker att ja, nej, men det där är bra. Det där är inte sämre än där vi har det nu, så jag låter dem vara. Det lägger inte jag mig.
Nej, men precis.
Åtminstone. Så, och sen desto större stöd man har och i desto högre utsträckning, desto enklare skulle det såklart vara.
Mm.
Så, men ja, vi gör rätt. Det är genomtänkt. Vi är inte någon kontrollerad opposition som försöker hålla tillbaka revolutionen. Vi är inte några som bara, ja, vad vet jag, vad nu olika diversa agenter försöker sprida ut i olika forum och så här, utan det är genomtänkt det vi gör och vi är på rätt väg.
Fast jag ser mycket, mycket, mycket mindre om det där, och tidigare har det inte varit något speciellt mycket heller, men så att jag ser inte det som ett jättestort problem faktiskt.
Nej, jag håller med.
Det vi gör är att vi sprider ett revolutionärt synsätt till människor.
Mm.
Och påverka människor så att de själva blir revolutionärt sinnade.
Mm. Jo.
Har vi något mer om det här? Det är ju ganska intressant. Men har vi något mer att prata om innan vi avslutar?
Nej, det finns säkert. Det är alltid så när man har spelat in ett sånt här avsnitt, så kommer man på någonting i efterhand som man känner att det där borde jag pratat om också. Men just nu känner jag mig som att man har fått med grunderna, man har fått med det viktigaste i varje fall. Så just angående revolutionärt tänk, det är ett otroligt intressant ämne. Och det är någonting som jag skulle kunna och även brukar göra med ämnen, eller om sitta och prata med kamrater i många timmar, in på små timmar om. Men jag tror vi har fått in en grund i varje fall, hoppas jag. Och att jag hoppas att vi ger en något ökad förståelse till människor som inte förstod det redan tidigare, varför vi agerar som vi gör och tänker som vi gör och hur vi resonerar när vi genomför olika typer av aktioner, och vad vi också menar med att det bara är vår organisation som faktiskt kommer kunna rädda vårt folk i slutändan. Så jag känner mig nöjd faktiskt.
Jag också.